Välkommen till Radio Tyresö, och det här är det första programmet i en programserie som heter Berättelser kring slottet. Och jag heter Katarina Johansson Nyman, och det här är en programserie där vi kommer att berätta om Tyresö slott. Den spännande historien, men också det som är idag kring slottet. Och just med inriktning och tanke på historien så har jag med mig en person i studion här idag som heter...
Jonathan Grinde heter jag då. Kul att vara tillbaka.
Kul att ha det här, Jonathan. Och om det är någon som har lyssnat på vårt program som vi har gjort tidigare, så då vet man lite grann om dig, för du berättade lite grann om din koppling till Tyresö och till slottet. Men om det är någon som inte har lyssnat på det programmet, så kan du väl lite kort berätta, vem är du och vad har du för kopplingar till slottet och Tyresö?
Ja, men Jonathan heter jag då, som sagt, 26 år. Uppvuxen här i Tyresö, bott här nästan hela mitt liv. Och den tydligaste kopplingen jag har till slottet är att jag jobbar och har jobbat här nu i 2 somrar som museivärd och guide. Så jag håller visningar.
Och du är ju väldigt historieintresserad, så
du
kan mycket om Tyresö slott och historia.
Ja, men ganska mycket. Stort intresse, även om jag aldrig har studerat historia, så att jag skulle inte säga att jag är expert.
Nej. Men jag tänker på en annan grej, för i och med att du jobbar på Nordiska museet, då har du ju också förstås tillgång till alla arkiv och massa material som finns samlat på Nordiska museet, eller hur?
Ja, precis. Och en hel del av det finns ju tillgängligt för allmänheten. De har ett arkiv som är öppet vardagar. Om man är mer intresserad och vill lära sig lite mer, så går det jättebra att gå dit och läsa. Om Tyresö slott, de har mycket annat i arkivet såklart.
Det är som ett bibliotek, kan man säga.
Det kommer många studenter och forskare där när de gör skolarbeten på olika nivåer.
Ja, spännande. Idag så tänkte jag att vi ska prata om själva slottet. Det finns ju väldigt mycket personer man kan prata om också. Väldigt mycket historiska, intressanta personer. Men jag tänker det återkommer vi till i program längre fram. Men idag ska vi börja prata lite grann om själva slottet. Och hörru, Jonathan, ska vi börja prata om 1630-talet, eller tycker du att vi ska börja ännu tidigare?
Nej, men jag skulle nog säga att vi behöver gå tillbaks ännu lite längre till historiens början. Ja, kanske inte riktigt, men lite tidigare i alla fall.
När ska vi börja då, tycker du?
Ja, vi kan gå tillbaks några 100 år i alla fall. Mm. Vi kanske kommer in på det här lite senare, men Tyresö har en ganska lång historia och har haft ungefär samma gränser under ganska lång tid. Så det har en ganska enhetlig historia då.
Mm. Vad fanns innan Tyresö slott, så att säga? Det fanns någon annan typ av hus där?
Ja, det fanns en byggnad som antingen heter Tyresöborg eller Tyresöhus då, som låg där prinsvillan ligger av vandrarhemmet. Och det är lite roligt, för det går faktiskt att se grunden från det huset precis bakom prinsvillan.
Okay.
Så är det som en fyrkant med stenar. Det är faktiskt lite lämningar från den tidigare byggnaden då.
Hur stor var den då? Var det ett mindre hus? Eller?
Jag vet inte exakt, men den var betydligt mindre än vad Tyresö slott där i alla fall. Så det var ju mer lite medeltida borg av mindre upplaga.
Men kan man säga att det huset då, Tyresö borg eller Tyresö hus, sa du. Var det så att all marken som sedan kom att tillhöra slottet tillhörde det här huset då?
Ja, det har troligtvis varierat lite grann, men så som jag minns så har det ofta varit ungefär samma markområde då. Så att ungefär det som vi känner som Tyresö kommun idag.
Mm. Och vad hände då på 1630-talet?
Ja, vi kan ju börja på 1624 faktiskt. Då hette det Tyresö gods, inte Tyresö kommun då. Och då är det så att Gabriel Oxenstierna då, en av Sveriges mäktigaste män vid den här tiden, ärver då Tyresö gods. Och under 1600-talet så ville ju adeln väldigt gärna visa upp sin status och makt med pampiga byggnadsverk. Och Gabriel lät då börja bygga Tyresö slott och Tyresö kyrka. Tyresö kyrka fick han dessvärre inte se riktigt färdigbyggd, för han dog precis innan och det första som hände var hans begravning.
Det är vad man kan kalla snopet, skulle jag vilja säga.
Ja, men han fick i alla fall vara huvudperson.
Ja, precis. Och visst var det så att drottning Kristina kom till och med ut och bevistade hans begravning?
Ja, det var en väldigt pampig begravning. Det har varit en stort begravningståg ända utifrån Stockholm, så det måste ha tagit en hel dag det här. Mm. Runt 2000 närvarande då, inte inne i kyrkan såklart. Och även drottning Kristina ska ha varit där, så vitt vi vet.
Men du, slottet då, alltså 1630-talet, då pågick det ju ett brinnande krig ute i Europa. 30-åriga kriget, fast ingen visste att det var 30-åriga kriget, för man hade inte pågått i 30 år då. Men alltså, hur såg Sveriges finanser ut? Hade man pengar till sånt här?
Ja, det gick ju åt väldigt mycket pengar till kriget då, såklart. Men det var också lite så att Adam skulle ju förse staten med soldater och mat och liknande. Och då hade de också väldigt stora markegendomar. Och då hörde det till lite att man behövde ett sånt här slott då.
Mm.
Jag är inte jättekunnig på Sveriges ekonomi vid den här tiden, den har jag inte läst mycket om, men det gick ju mycket pengar till krig, men vi kommer komma in lite mer på Maria Sofia della Garrison. Hon tjänade en hel del pengar på det här, som hon
just det.
Sålde kläder och liknande till armén.
Men precis, och man kan väl säga att fördelen för Sverige, det var ju att kriget rasade ju till största delen utanför Sveriges gränser.
Ja.
Så att på det sättet så förskonades ju Sverige.
Ja, det var ju mer av Tyskland och Polen och sådär. Det var de som fick ta värsta stöten där.
Mm.
För oss var det ju mer att vi skickade ut väldigt mycket män, och många förlorade ju, många män kom inte tillbaka, så det var ju ett hårt slag mot ekonomin såklart.
Just det, precis så. Och det innebar förstås att man förlorade den som kunde kanske försörja eller hjälpa till på gårdarna.
Ja.
Kvinnorna fick säkert dra stora lass.
Men som du säger, så vi blev ju inte plundrade eller behövde återuppbygga städer eller liknande.
Nej. Vet vi någonting om, du sa att han ärvde marken då, men jag tänker, vet vi varför slottet hamnade precis där det hamnade?
Ja, troligtvis för att det var bästa utsikten. Det är den högsta punkten i området.
Mm-hmm.
Och det är ju väldigt bra utsikt både över slottsparken och ner mot kyrkan, men även ut mot vattnet. Jag tror personligen inte att Tyresö slott har varit tänkt som någon slags försvarsverk, i och med att det är riktat bort från vattnet då. Där ett anfall troligtvis skulle ha kommit ifrån. Mm. Och det finns inte riktigt heller några murar eller andra försvarsanläggningar.
Nej.
Men det kan ju fungera som en utsiktsplats då.
Mm. Du, nu ska jag fråga dig en sak. Som ibland brukar man ju säga så här, att ett herresäte då, eller större gård, får bara kallas för slott om det har någon koppling till kungligheter. Har du hört det någon gång? Alltså definitionen på slott, så att säga.
Jag har hört det, men den verkar inte riktigt vara sann 100%.
Nej, för här har ju inte bott någon kung till exempel. Eller
nej, Tyresö slott har aldrig varit ett kungligt slott. Det har ju varit vissa kungligheter på besök, men det är aldrig någon som bott där. Utan det har ju varit ett adligt fram till ungefär 1800-tal då.
Mm.
Det var de första icke-adliga ägarna. Men jag kollade upp definitionen på slott, tror jag, enligt Fastighetsverket, för de har någon förteckning över hur många slott vi har i Sverige och vad är det för skillnad på en herrgård, herresäte, slott, palats och liknande. Men jag kommer inte ihåg den i huvudet, vi kan ta med den i ett senare avsnitt kanske.
Ja. Nej, för det är ju lite spännande vad det är som så att säga, när blir det ett slott? Fast när man tittar på Tyresö slott så tycker man ju faktiskt att det ser ut som ett slott.
Ja, jo, med tornen och de två flyglarna ut så är det ju mycket tydligare ett slott än en herrgård till exempel.
Ja. Du, och när man tittar på gamla bilder över Tyresö slott så kan man se en viss skillnad mot hur det ser ut idag. För att det kändes som att det var mycket mer tinnar och torn, alltså högre spetsiga torn.
Ja, lite mer slottsaktigt kan man väl säga. Jo, men det är lite för att Tyresö slott har ju inte varit i samma familj så att säga, utan det har gått till arv, det har sålts, det har skänkt. Så att tror att ägarlängden är på någonstans runt ett 30-tal familjer och ägare som har haft slottet. Och det är lite som idag när vi köper nya hus och lägenheter, så vill vi göra om dem så att de känns lite moderna och de blir lite mer våra. Så har det även varit med Tyresö, så att alla som har bott där har väl gjort om det mer eller mindre. Vissa har inte gjort så mycket, vissa har gjort väldigt omfattande renoveringar och mer i tidens mönster.
Mm.
Under 1700-talet skedde väldigt stora förändringar då tornen blev mindre. Borgården var förtäckt innan, den hade alltså en mur framför. Det var inte så öppen som vi kan se idag då. För de som varit där.
Så den muren togs bort på 1700-talet då? Eller?
Ja, först så minskades den och sen togs den bort helt då.
Mm.
Så alltså det har förändrats väldigt mycket. Och flyglarna till exempel, de två som vi har idag, de hade bara en våning. Idag har de två. Och det var egentligen ända fram till tidigt 1900-tal.
Mm-hmm.
Så de bara hade en våning. Sen, de satt heller inte ihop med huvudbyggnaden. Så tjänstefolket som höll till i ena flygen och fick ju gå ut och in hela tiden och skulle ge mat till ägarna.
Mm.
De som bodde där.
Lite opraktiskt alltså.
Ja, framförallt på vintern.
Ja. Mm.
Nej, så det var ända fram till de sista ägarna som vi kommer komma in på lite mer senare. Så har det minskat egentligen med antal tinnar och torn och hur högt det har varit. Så det under 1800-talet såg det väl snarare ut som en lite större herrgård. Och sen var det de sista ägarna då som ville så att säga återföra det till sin forna prakt. Så de byggde upp tornen igen.
Vad ryms i de här tornen? Är det mer som en liten utkiksrum där uppe eller...?
Ja, lite mer utsiktsplats. Det är inte jättemycket rum i dem. Så att de verkar inte använda så jättemycket.
Nej.
Och alla av dem stod inte klara riktigt heller medan de sista ägarna bodde där. Utan den ena flygen, den som är slottskrog idag, och den byggdes klart först av Nordiska museet sen. Efter att de sista ägarna hade flyttat ut.
Mm-hmm. Och hur stort ungefär är slottet idag? Det måste ju vara massor av rum.
Ja, det är, själva slottet har någonstans runt 100 rum.
Oj.
Mm. Så det är några stycken. Sen är inte alla öppna för allmänheten. Och många är ju väldigt slitna eller att de är bara förvaringsutrymmen. Och då räknar vi även med källarrum och liknande.
Mm.
Men någonstans runt ett 100-tal rum då. Så ganska mycket att städa.
Förstås, ja. Men du har varit runt i de flesta delar i slottet, eller?
Ja, men det är väl några rum som jag inte varit inne i direkt. Som bara till exempel vaktmästare och intendenter har tillgång till. Men vi har varit uppe lite på vinden och några av de stängda rummen.
Finns det något spännande på vinden? Nu blir man ju jättenyfiken här.
Ja, på vinden står lite gamla byggnadsdetaljer.
Aha.
Så lite gamla klocksdelar, ett par gamla trätrappor. Snurrade trätrappor. Står en gammal porslinstoalett där uppe och... Så det verkar vara lite mer förvaring då. Står det på möbler och så.
Just det. Och vilken del av slottet är det som är så att säga visningsdelen då? Den här alltså Lagergrenska våningen då?
Mm. Det är ju framförallt nedervåningen är öppen för allmänheten. Och där får man gå runt helt på egen hand. Antingen bara att kolla eller att lyssna på ljudguiden då som ingår i biljetten. Och sen är också övervåningen där det är lite mer sovrum och det finns ett kapell som sista familjen byggde då. Den övervåningen får man bara se om man går med på visning.
Men du, alltså det känns ju väldigt förtroendefullt att man kan gå runt själv i slottet.
Ja, men det är ju ganska avspärrat så man går ju som en bana.
Ja.
Och de delar av rummen som är mer känsliga. Ja, är avspärrad med band helt enkelt.
Mm, mm. Och så litar man på att folk håller sig innanför avspärrningarna.
Ja, men våra besökare är väldigt duktiga.
Ja.
Måste jag säga, vad jag kommer ihåg har vi inte haft några större incidenter.
Nej.
Det var någon som har lutat sig mot ett band så det har ramlat, men det
har inte gjort någonting. Nej, det är historieintresserade av personer så att de sköter sig liksom.
Ja, det som är risken är att det är många föremål som står väldigt nära för att slottet är ju i ordningställt som att det bor någon där, som att ägarna precis har lämnat rummet. Det står någon kaffekopp kvar på bordet och det är lite vin kvar i glasen i matsalen till exempel. Och det gör ju att många föremål, framförallt böcker och en del fotografier, står kvar på bord som man kan nå. Och där är ju väldigt väl skyltat att röra inte, och vi säger det på visningar. Men vi brukar också gå runt lite på slottet och se till att folk inte rör det de inte ska röra.
Ja, och det är då den här våningen då, alltså Lagergrenska våningen. Men vad inrymmer slottet mer idag?
Ja, sen har vi ju som sagt de två flyglarna. Den ena har ju varit mer tjänstefolkets utrymme. Så hade de lite kök, matsalar och liknande. Och det där är ett café- och spa-avdelning idag då. Och sen har vi den andra flygen. Det var den som inte byggdes klart under familjens
tid. Och är det inte också någon typ av administrativ byggnad där också? Eller administrativ del, lite kontor och sådär, eller? Jag tycker det ser ut som det är i bottenvåningen där, men det kanske jag kanske har fel.
Ja, vi har ju källarvåningen då, kanske du tänker på, under Lagergrenska våningen. Där är ju gammalt 1600-tals kök, och där har vi lite mer personalutrymmen.
Okay.
Så där har vi toalett och kök, och där sitter vi och äter. Och sen är det ett vinförråd där nere, tror jag, Tyresö vinförening eller vad de nu heter, fortfarande har lite flaskor.
Ja, det såg jag någon skylt om här.
Ja. Och sen så finns det ju lite lägenheter i anslutning till slott som sitter ihop med tjänsteflygen då, caféflygen.
Det är folk som hyr bostad där alltså?
Ja, jag tror att det är 3 eller 4 lägenheter som hyrs ut då. Och sen så bor ju också Nordiskas trädgårdsmästare och vaktmästare där. Så han bor ju faktiskt på slottet.
Just det, och han bor väl i någon av de här fina, bruna husen, va?
Ja, villorna, precis.
Ja, precis. Som jag skulle säga, det är en lite nationalromantisk stil över det.
Ja, men nästan. Och de är lite roliga, för de har gett inspiration till några bostadsområden, de här som ligger ungefär vid Strandtorget. Där finns några villor på gatan som heter De la Gardisgren då.
Mm.
Så de husen är gjorda med inspiration från villorna runt slottet.
Vad ryms det mer inom det som så att säga, Nordiska museet då fick som gåva då på 1930-talet? Vad är det mer för byggnader?
Och sen så har vi ju handelskammaren nerför backen från tjänsteflygen. Där är både handelskammaren och i det gamla stallet så är det ju en hantverkskammare då. Och så är det handelsträdgård som säljer blommor. Där var det ju en gammal fruktträdgård, så där odlar de apelsiner och lite exotiska frukter. Och sen precis bakom den ligger djurkyrkogård då, för den sista familjens djur är begravda där.
Bakom handelsträdgården alltså?
Ja, det finns en hage där det brukar gå får. Precis bakom den in i skogen. Mm-hmm. Där ligger ett par hästar och några, tror jag, Sankt Bernhards hundar till exempel.
Oj, det visste jag inte.
Nej, det är lite kuriosa.
Är det skyltat? Kan man se var det är någonstans?
Nej, utan det är mer lite lokalkännedom.
Ja. Men är det skyltar vid gravplatserna, liksom, att här ligger Brunte begravd? Eller?
Ja, jag tror att det finns någon slags sten kvar, men det var många år sedan jag var där själv och kollade. Mm. Sen är det Engelska parken, slottsparken då, som den kallas i folkmun.
Just det.
Är ju väldigt trevlig, den är ju väldigt populär egentligen året runt. Framförallt under sommarhalvåret.
Ja, den är fantastisk.
Jag brukar ju själva där mycket och bada och sitta och läsa och ha picknick. Och jag har firat, jag vet inte hur många födelsedagar i Slottsparken. Tyresö skola har ju sina sommaravslutningar där, när det är tur med vädret.
Mm.
Och sen är det ju ut Notholmen, så är det ju det som idag är café. Notholmen, och de har också ett litet vandrarhem, det är gamla fiskarbostaden. Och där är ju också en gästhamn idag som är ganska populär på sommaren.
Och där har de ju även olika musikevent på somrarna.
Ja, de har ju några musikkvällar på Notholm. Men jag var på 2 av dem i sommar. Jättetrevligt verkligen. Det rekommenderar jag starkt.
Mm. Populärt, många som var där.
Ja, men det var ganska fullsatt.
Kul.
Jag var väl lite utav de yngre då, så jag tänkte väl medelåldern där lite.
Ja.
Ja, men det var väldigt trevligt. Då får man lite mat samtidigt. Jättebra mat, och så är det lite musik då.
Ja.
Jättetrevligt verkligen. Och sen vet jag att Tyresö teaterförening har haft lite föreställningar. De hade satt upp Hemsöborna för några år sedan vid Notholm. Det var jättehäftigt. Då var en av karaktärerna som kom roendes i starten i sin eka.
Det är effektfullt.
Ja, det var väldigt vackert när solen gick ner där. Ja. Och det var väldigt passande inramning till pjäsen. Så den är ganska använd.
Ja. Och sen har du ju det här huset som kallas för Åliden.
Ja, precis. Nere, hur ska man säga? Lite ganska rakt bakom slottet, ner mot skogen och floden då. Det är ju gamla skogsvartarbostaden. Och precis bredvid där så går det ju en bro över till skogen då.
Just det. Och det huset står ju tomt idag. Och det är lite synd, kan man tycka.
Ja, det skulle ju kunna användas. Mm. Och sen, där det är en liten allé där de håller på att plantera nya träd nu. Där ligger det ju en ganska liten stenbyggnad, inte många kvadrat. Det är ju ett minneskapell då.
Mm-hmm.
Som markis Claes Lagergren lät bygga. Till sin första fru och en av hans närmsta vänner.
Jaha. Kan man komma in i det, eller är det?
Det har varit öppet. Jag kommer ihåg att när jag gick på dagis så gick vi i Slottsparken. Då hade vi någon konstutställning där när vi hade gjort lite egna målningar. Men nu är det förbommat. Jag tror att det hade varit lite för mycket slitage på det.
Ja.
Så det är inte öppet idag tyvärr.
Nej, och det är ju, jag läste ju någonstans att det var 122 tunnland som Nordiska ärvde då, eller fick då i gåva.
Ja, det i samband kan med att stämma.
Och 122 tunnland, det är ju ungefär 60 hektar då. Så att det är ju jättestor mark som tillhör slottet.
Ja, anledningen till att Nordiska museet även fick den marken var att Claes Lagergren då, när han dog 1930, så skänkte han hela Tyresö slott till Nordiska museet, för han ville att det skulle bevaras för eftervärlden. Och att det skulle bli som en liten tidskapsel, eller en plats frusen i tiden. Och då skänkte han också till mycket mark för att det inte skulle synas några moderna byggnader.
Jaha, runt omkring. Okej, så att oavsett vilket håll man tittar åt, så skulle det vara liksom gamla hus då?
Ja, jag vet ju, det var en hel del begränsningar i Tyresö med vad man får bygga inom synhåll från slottet och sådär.
Fast nu verkar man ha släppt på det.
Ja, men nu ser man, om man kollar ut från slottets entré, så ser man något stort svart borta i skogen där.
Ja. Men för det är en sak som jag tänker på. När man kommer då Tyresövägen inifrån stan, så att säga, så ser man ju inte slottet eller kyrkan speciellt väl. För det är en hel del träd.
Ja, man ser ju kyrkan före.
Ja, men det är lite synd, för man skulle egentligen vilja se slottet. Det skulle vara väldigt trevligt om man såg slottet där liksom i fonden.
Ja, det hade varit väldigt vackert.
Mm.
Jag vet inte exakt vem som har den marken, om det är kommunen eller om det är kyrkan.
Nej, och sen så kanske man av andra skäl vill behålla träd. Så att,
ja, det är trevligt med lite natur där också.
Ja.
Men när man svänger in så, ja, mot Raksta då ner mot församlingshemmet, då ser man ju mer kyrkan. Och sen ser man lite tornen på slottet.
Du, och sen finns ju prinsvillan då.
Ja, den får vi inte glömma.
Nej. Berätta om den, för den har ju också sin egna historia.
Ja, om vi börjar idag så är det ju ett vandrarhem. Det är ju Svenska turistföreningen som sköter det. Och där hålls ju också julmarknad. Den hålls i början av december, det är väldigt mysig. Anledningen till att det heter prinsvillan kommer ju från prins Eugen då, som många av oss känner som målarprinsen. Han är ju mest känd för Valdemars udde då, ute på Djurgården. Men han hyrde faktiskt prinsvillan, den hette inte prinsvillan då, men han hyrde den ut av Claes och Caroline Lagergren under flera sommar då. Han hade en liten konstnärskoloni, så att både han och väldigt många andra var ute där och målade. Så att flera av hans mest kända verk är ju inspirerade av Tyresö landskap. Han var väldigt förtjust i både landskapet och ljuset här ute. Så molnet till exempel är ju otroligt välkänd av hans verk. Den skriver Tyresö landskap. Och sen finns den, någonting med sjö i skymningen eller kvällssol någonting. Den är ju målad vid Albysjön då.
Just det, den... När man går där uppe faktiskt, för det är ju ganska högt där uppe, ja, där den är målad, där står det faktiskt en skylt, och då ser man väldigt tydligt att det stämmer faktiskt.
Ja, och den är lite kul, för att i en av Claes Lagergrens dagböcker så står det att jag och Caroline var nere hos prinsen och kollade på hans senaste verk. Och då är det den då. Nej, så den är ju döpt efter honom, så det var ju, den tillhörde ju då slottet, och så hyrde de ut den.
Du, jag har hört att prins Eugen att han var inte så där jätteintresserad av att umgås med slottsfolket, utan han höll sig gärna till sina konstnärsvänner och kanske till och med umgicks en hel del med så att säga vanligt folk. Har du hört
jo,
det?
Jo, men jag har också fått bilden av honom som ganska folklig då. Vi vet ju till exempel att Claes och Caroline hade väldigt mycket middagar på Tyresö slott, men det verkar inte som att han har varit med på de middagarna. Utan det var mer att han var väl säkert uppe där och hälsade på ibland, att de var nere och hälsade på honom. Men det var nog mer de andra konstnärerna som han ville umgås med, har jag fått bilden av.
Du, och sen så är det ju så att det ordnas ju en hel del event på slottet.
Ja, det är jätteroligt. Jag gillar när det händer saker.
Ja, visst är det kul. Berätta, vad är din höjdpunkt?
Ja, en av mina favoriter måste jag säga är medeltidsdagarna.
Förstås.
Som hålls i slutet av maj. Jag har tyvärr missat det de två senaste åren för jag har jobbat eller varit bortrest. Men de tycker jag är väldigt roliga. Där jag och kompisarna brukar gå dit och kolla riddarspelen och käka lite medeltidsmat och köra lite bårdskytte till exempel. Och så.
Mm.
De hålls ju utanför prinsvillan då, det som kallas Lilla Tyresö vid vandrarhemmet. De är ju väldigt trevliga och det är även där som julmarknaden hålls. Och nu är det ju nytt för i år är att det anordnas en julmarknad på Borgården.
Just det.
Det var jätteroligt.
Den var jag på, ja.
Ja, precis. Och då testade vi också att Nordiska museets sida att hålla öppet.
Mm.
Det verkade vara bra intresse vi hade. Jag höll 4 visningar tror jag. Det var ganska bra med besökare på alla.
Cool.
Många som var väldigt intresserade fick jättemycket kul frågor. Så det är jätteroligt. Och det var även lite avstånd och montrar ner i källarområdet då, under slottet. Då fick besökare även komma in där.
Ja. Du, de som kommer på dina visningar, har du en känsla av, är det Tyresöbor eller är det stockholmare så att säga, eller är det andra turister?
Det är nog ganska, ja, nästan lite 50-50 där. Det är mycket Tyresöbor och väldigt vanlig kommentar är, jag har varit så mycket i slottsparken men jag har aldrig varit här inne. Det är inte så mycket utländska besökare.
Det är inte så ofta du pratar engelska?
Nej, det är någon gång om dagen som mest.
Mm.
Ibland så kommer det gruppen, men då är det ofta att det är någon Tyresöbo som har lite utländska gäster på besök och så, men jag vill visa Tyresö slott. Vi håller inga visningar på engelska eller så, utan de är bara på svenska. Audioguiden är på engelska. Det är också mycket stockholmare. Ibland kommer det folk från folk från nästan hela Sverige. Jag hade några i somras som var från Närke som blev överlyckliga när de fick höra att Claes Lagergren föddes och växte upp i Närke då.
Mm-hmm.
Då blev de väldigt glada. Det visste de faktiskt inte.
Ja.
Men det är många slottsintresserade. Ja, men framförallt 50-plussare skulle jag säga det. Som kommer och säger att de håller på att göra en slottsturné. Eller säger att vi besöker 2 slott varje sommar. Eller vi håller på att kolla alla slott runt Stockholmsområdet.
Ja, men det är kul.
De är jätteroliga för de kan ju väldigt mycket och är väldigt intresserade. Så det är några av mina favoritbesökare måste jag säga.
De är lite pålästa innan.
Ja, men exakt. De kan dra referenser till andra slott. Mm. Och i vissa fall kan de mer än vad jag kan om andra slott. Och så då lär jag mig också ändå. Och jag tycker ändå det är en del ungdomar som kommer.
Du, jag tänkte på det här med event. En annan sak som vi ju måste nämna vad det gäller Tyresö, det är ju midsommarfirandet.
Ja.
För det är ju också väldigt populärt.
Det är väldigt stort.
Ja.
Det är ju ganska många Tyresöbor som är där.
Det verkar ju vara liksom stora samlingspunkten på midsommar.
Ja, men det är ju roligt. Och där håller vi ju ibland öppet. Och jag tror att förra året så var några i personalen utklädda i då 1700-talskläder och gick ner bland besöken och intresserade folk för slott och delade ut lite flyers och sådär. Familjen var med från teaterföreningen en gång och gick också utklädda i bondekläder och gick och krattade gräsmattan så skulle det se lite autentiskt ut. Det var jätteroligt. Midsommarfirande tycker jag är jättetrevligt där. Mm. Vi brukar dra mycket folk.
Och då är det, jag har ju aldrig varit på det, för vi har ju eget firande där jag bor. Men brukar det vara, förutom stång och sådär, är det liksom lite jippo runt omkring också?
Ja, brukar ändå lite. Det är väl orienteringsklubben, om jag minns rätt, som håller i det då. Så de har ju lite event och så. Jag pratade med en av dem dagen efter när de gick och städade dem. Så de var väldigt nöjda. Det hade gått ganska lugnt till och det var inte så mycket att städa efter och så. Mm. Så det är jättetrevligt och det verkar vara uppskattat från många håll.
Spännande. Ja, är det något mer som vi ska berätta om själva slottet och runt omkring, tycker du?
En typ av event som jag missat är ibland hålls det ju mindre musikkvällar inne i den flygen som är slottskrogen då. Det finns ju ett rum där som kallas musiksalongen som byggdes just för att hålla lite musikevenemang. Där har ibland varit ganska små evenemang då. Så de är ju väldigt trevliga.
Och i somras var ju den här, vad det nu kallas för, skärgårdsturnén med Tina Lin och det här gänget.
Just det, men jag tror de var på Notholm, va?
Nej, de var faktiskt inne på
gården. Ja, jag missade tyvärr den. Mm. Jag var bortrest då.
Så att, ja, men det är kul med lite olika event som drar besökare.
Ja, man är intresserad av Svenska kyrkan. Så har ju de satt upp ett antal stenar. Det är det här radarbandet man får när man konfirmerar sig med olika pärlor då. Och alla de pärlorna finns som stora stenstatyer runt om i slottsparken. Så det kan vara lite kul grejer man kan göra med någon kompis eller med familjen och gå och försöka hitta alla.
Just det.
Jag lyckas hitta alla, men det tog ett tag.
Ja, och det kan ju också vara lite så här kontemplativt, tänker jag. För jag vill minnas att det står några rader också.
Ja, det står alltid dels lite historia om platsen, det kanske står om kyrkan och slottet, så då får man lära sig lite om det. Och sen står det också någon, jag tror det brukar vara någon vers i Bibeln då som har att göra med den pärlan. De har olika teman, gudspärlan, vilopärlan, dödspärlan, lugnetpärlan och liknande. Jag tycker de är väldigt mysiga att bara gå och läsa de skyltarna.
Ja, precis. Och vi kan väl säga också att här på Tyresöradion så har ju min kollega här, Lena Hjelmerus, hon har ju gjort ett program just om trädgården, om den engelska parken tillsammans med slottsträdgårdsmästaren där de gick runt och tittade. Aha. Så det finns också att lyssna på här på Tyresöradion.
Ja, den är ganska unik. Den är ju troligtvis den första av sitt slag i Sverige, den första engelska parken. Då. Det var en svensk som hette Pipers, eller Piper då, som åkte till England och studerade till att bli trädgårdsmästare där och sen kom tillbaka och blev inhyrd att göra den parken då.
Och det som ju är lite speciellt, tänker jag, just det här med engelsk park, det är ju att det är ju liksom lite mer vildvuxet, kan man väl säga.
Ja, det var ju lite kontrast då mot de mer välskötta parkerna som hade varit innan, att nu skulle man låta naturen ta lite mer plats. Det skulle vara lite, det är ju tillrättalagt, det är ju sänkor och kullar och stigar så som inte är naturligt utan som har tillverkats av människohand då. Men det ska ju ge en väldigt naturlig känsla.
Precis. Jo, precis som du säger, det finns en tanke bakom, men när man kommer dit spontant så kan man tro att allting liksom
precis, och det
växer ad hoc, så att säga.
Det rinner en liten bäck igenom som ser väldigt naturligt ut. Jag tycker Slottsparken är jättemysig.
Ja, verkligen. Ja, då har vi pratat lite grann om slottet idag och då kanske vi får avsluta för idag, men som sagt, vad vi kommer att komma tillbaka och nästa gång, då kanske vi pratar om någon spännande person, eller vad tror du?
Ja, så kan det nog bli. Ja. Det finns några att välja bland.
Det finns några att välja bland, så vi ska fundera ut vem vi ska prata om nästa gång. Men då säger vi tack för idag. Tack så mycket, säger jag.
Ja, tack själv, det var jättespännande. Jag ser fram emot att komma tillbaka nästa gång.
Mm. Och jag heter Katarina Johansson Nyman.
Och jag heter Jonathan Grinda.
Och det här är Tyresöradion på 91,4 MHz.